Hjärtligt välkomna ska ni vara till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Jag heter Malte Hallqvist, är komiker, föreläsare och skådespelare och så driver jag den här podden. Nytt för i år är att man kan bli prenumerant på den här podden. Det kostar 29 kronor, alltså lite mindre än en daimstrut. Och för det får du, ja inte en daimstrut då, men du får ett exklusivt avsnitt varje månad. Alla Malte möter, som är en talkshow från Skalateatern i Karlstad, som ljudfil enbart för dig som är prenumerant. Och så får du två sommaravsnitt. Ett i juli och ett i augusti, då podden egentligen har semester. Vill du bli prenumerant så gå in på avsnittsbeskrivningen på det här avsnittet och så klickar du på prenumerationslänken. Avsnittets gäst heter Hampus Hedström och han och jag träffade varandra ganska mycket när han var en ung tonåring och sprang runt och var trollkar på många fester där jag underhöll. Vi har inte sett varandra på väldigt länge, så det blev ett otroligt roligt möte. Hur otroligt kul det var, ja, det får ni snart reda på här nu när jag släpper lös avsnitt 166 av Insikter från Utsikter med Hampus Hedström. Hampus Hedström är pojken från Sunne som trollade sig fram tills han tröttnade på det och blev youtuber i Stockholm. Detta har han nu förädlat under många år och parallellt med detta så jobbar han som stand-uppare och poddare. Vi har sett honom i många lekprogram, bland annat i Let's Dance som han vann i fjol. Och nu under vårvintern så har han varit aktuell i Över Atlanten. Är det verkligen viktigt att ha tråkigt? Hur länge får man sälja jultidningar egentligen? Och vad är hans varför? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först, hur är det med värmländskan? Ta i allt vad du har, för han sjunker.
Ja, den sjunker. Vänta
då. Åh, oh, det där.
Stark i nypera.
Ja.
Jag är så glad för att värmländskan kommer när du kommer.
Ja, det kom direkt.
Ja, ja. Man tappar det så lätt.
Mm.
Jag tycker det går jättefort.
Ja.
Och nu när du kommer så går det jättefort igen.
Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Idag mår jag bra, kan jag säga, för jag har fått sätta mig ihop med en värmlänning i ett väldigt mysigt och speciellt kontor på Söder. Mitt emot mig sitter avsnittets gäst Hampus Hedström. Välkommen.
Tack.
Till min podd.
Tack så jättemycket. Skitmysigt att vara här.
Ja.
Vad fint, vad lugn och jag mådde nästan bra av bara introt.
Nej.
Jo, du har en väldigt, vad heter det? Zen över dig. Alltså det här japanska zen. Alltså det är någon meditativ state över dig.
Ja, men det har jag fått höra. Och att man säger mer än man kanske har tänkt sig när man sitter med mig.
Ja, det är väl bra. Som en terapeut.
Lite så.
Ja.
Vi får se vart vi hamnar idag.
Ja, ja, nu är du på mitt lilla... Det är nog, som du säger, kanske lite märkligt kontor.
Alltså, det är ju allt på en gång här.
Ja, jag har fått uttrycket att det är en dålig man cave. lite lager. Och ja, det är väl typ det.
Ja, men alltså... om man ska kombinera förråd med kontor och tycka att vi drar på lite julbelysning...
Ja,
då är vi hemma.
Det är ju det, men det är en kombination, tror jag, av obryddhet och lathet.
Jag tycker det är jag trivs här. Det här är bra. Här skulle jag kunna jobba.
Ja, vad bra. Mm. Min kära kompis och poddkollega Kristina Kejo tycker att det är fruktansvärt att vara här, för att hon tycker att det är inga mattor, det är inte liksom tråkig plats att vara på, för att det är liksom väldigt, jag tror det är väldigt grabbigt, tycker hon. Det är liksom, det är ingen tanke riktigt bakom någonting. Och det är ingen soffa och det är inga... Ja, men det är inga...
Ja, det finns inga levande blommor. Allt är en plastfikus i ett hörn.
Från Ikea.
Ja.
Och den är väldigt bra. För att den kan man ha till allt. Varje gång du ska filma någonting för Instagram eller något YouTube-klipp eller vad som helst. Och du känner, gud vad tråkigt att vi är på ett kontor igen. Ställer du den bakom via Amazonas. Alltså ja. den är fantastisk.
Ja. Jag tänker inte Amazonas kanske, men...
Du gör inte det?
Nej.
tycker det är perfekt.
Ja, fint. Jag tänkte vi börjar med en faktaruta ifall att någon inte har koll på dig.
Ja.
Fullständigt namn?
Hampus Jan Erik Hedström.
Mm. Ålder?
27.
Yrke?
Oj.
Ja, den är så.
Komiker.
Mm. Civilstånd?
Ja, sambo.
Ja,
ja, mm, precis. Jag trodde det var någon, hur man är lagförd. Nej, just sambo. Det.
Om polisen är efter eller inte. Nej då. Familj?
Mamma, pappa, brorsa. Hemma i Värmland.
Hobby?
Älskar golf. Och,
vad har du för handikapp?
Vad har jag nu? 21 kanske.
Ja.
Men jag jobbar istället. Tyvärr. Mm. Jag vill spela golf.
Ja. Du får ta det när du blir äldre.
Ja.
Mm. Äter helst?
Ute.
Dricker helst?
Vatten. Kaffe.
Mm. Mm. Kaffe är gott. Ni hade ju en bra kaffemaskin här också.
Ja, den går varm.
Ja, det är
farligt när man har för bra kaffemaskin. Ja. Som det bara trycker på en knapp så det är klart.
Ja, och så är det gott då, dessutom.
Mm.
Mm. Går magen bra?
Magen?
Ja,
så ja den går för bra.
Vad menar du med det?
Ja, men kaffe och magen går för bra. Ja, så får man lista ut resten själv.
Ja, okej. Okay. Vi lämnar det åt andras fantasi.
Mm.
Sista frågan. Vad är ditt varför? Varför gör du det du gör?
Oh. Vad bra fråga. För att jag tycker det är så otroligt roligt att göra grejer. Och det här jobbet gör att jag får göra så sjukt mycket saker. Och det känns som att jag lever livet på mitt bästa sätt.
Mm.
Och det är det som driver mig framåt.
Att du är chef över din egen...
Nej, men att det ger en möjlighet att jag får hela tiden bara uppleva bra, roliga och nya saker. Jag får alltid byta.
Mm.
Ja, jag vill alltid växla om och börja om och tänka nytt.
Ja, men det är en effekt av det du gör och att du lyckas. Men från början, varför valde du att trolla till exempel?
Jag tror det handlar om, allting mynnar ut i show och liksom någon form av uppträdande eller underhållning. Och det är väl för att, det gör mig så glad. Men exakt varför vet jag inte varför det gör mig så glad. Man kan säga att det är för att man tycker om att underhålla och göra människor glada. Men det tycker jag är lite... Det säger folk för att det låter bra. Det är såklart att det är en stor anledning, men det gör ju mig glad.
Mm.
Mm.
Men det är väl inget dåligt varför?
Nej, det gör mig glad. Jag är glad av det.
Mm. Du blir glad av det?
Mm.
Mm. Du har aldrig formulerat det, ser jag.
Nej, du fick mig där. För jag har tänkt väldigt mycket på det här och jag försöker lista ut det. Och jag tycker lite det är det som är meningen med livet. Att lista ut såna här små saker och så här, hitta sina små meningar i saker. Jag tror inte det finns en mening. Jag tror att det finns massor med små som man ska hitta själv hela tiden.
Mm.
Så jag sitter och grunnar mycket på det här, men det är aldrig någon som har ställt frågan.
Det kanske kommer fler, för att om man går till någon sån här samtalscoach eller något liknande...
Mm.
Till exempel för att nå framgång, så är ett starkt varför en bra drivkraft. Och du har ju kommit extremt långt utan att kunna formulera ditt varför.
Ja, nej, men alltså jag har ju såklart mål att så här, jag vill uppnå hit och så vidare. Men det är ju inte mitt varför och det är ju inte vad som driver mig.
Nej, för du verkar vara väldigt strategisk.
Ja, jag gillar strategi och jag gillar ju liksom att bygga upp saker i liksom system och när jag ska göra vad och planera. Jag projektleder mitt liv,
ja,
både privat och i jobbet till 100%.
Mm.
Men det driver mig dock inte. Och det tycker jag är konstigt att de inte hör ihop. För många gånger träffar man väldigt lyckade människor som får sin plan framåt i livet, hur man ska nå en viss plats i karriären. Mm. Och det är deras driv.
Mm.
Eller det kan vara pengar eller framgång. Men det har aldrig varit det. Det har nog varit bara att det är så förbannat roligt. Och därför kan jag inte sluta.
Mm.
Det är som ett beroende, tror jag. För hade jag slutat nu, då hade jag dött.
Ja, eftersom det gör dig glad.
Ja, och det låter så enkelt och tråkigt att bara säga att det gör mig glad.
Ja, men kan du tänka dig något bättre mål?
Nej, finns det något bättre mål än att bli glad? Det har du rätt i.
På vägen dit så gör du andra människor glada också.
Ja, det får mig att må bra bara.
Mm.
Det är en bra distraktion.
Jag har ju det som mantra i min podd.
Mm.
Och det är mitt varför när det gäller podden. En podd man mår bra av.
Mm.
Både jag och gästen och förhoppningsvis de som sitter och lyssnar.
Ja, och nu kanske det blir en podd man mår bra av och glad av.
Vi känner ju varann inte jätteväl, men ändå så känner vi ju varann till varann. Vi har jobbat på väldigt många ställen när du var en liten ung pöjk, som vi säger i Värmland. Mm. För om man tar din resa lite snabbt bara, så trollkar, tröttnade på det, drog till Stockholm, började YouTube, upptäcker att det finns massa andra saker, är med i ganska mycket olika tv-program, sådana lekprogram.
Mm.
Vinner Let's Dance 2023.
Just det.
Det är ett år sedan snart.
Ja, det går snabbt.
Ja,
ja, jag har kvar jackan. Mm. Jag snodde den.
Såklart.
Nej, men det sammanfattar väldigt bra, tycker jag. Bra, bra sammanfattat. Det hade jag nog inte själv kunnat gjort så lätt. Det är verkligen så. Det var trollerisvängen och det var en ganska stor del av mitt liv.
Jag trodde nog att du skulle bli trollkar.
Det trodde jag också. Ja. Jag var helt säker på det. Men det här är ju det jag ska göra. Jag kunde inte se någonting annat.
Nej.
Och så var det när Appelqvist, Kristoffer, flyttade till Sunne och köpte kyrkan.
Just det.
Philadelphia kyrkan i Sunne och byggde stand-up-klubb där. Och då bjöd han dit stand-up-komiker, jag fick se stand-upare och tänkte, nej men det är ju det här. Det här är ju magi på riktigt, för de underhåller utan någonting. Mm. De står bara och pratar och publiken har ännu roligare än på mina trollerishower. Mm. Så det är det här jag vill göra.
Mm. Var det enkelheten i det? Eller?
Ja. Det var så minimalt. Jag älskar ju när saker är enkelt och minimalistiskt. Det är liksom, det är så avskalat.
Men stand-up är ju inte enkelt.
Nej.
På det viset.
Och det var det man fick lära sig sen. Och bita i det sura äpplet och nu förstå vad fruktansvärt mycket det är.
Ja.
Men det är någonting, hur de riktigt duktiga då, alltså våra bästa, komponerar ord. Och deras bara, det kan vara enkla ord, det kan vara ett jättetråkigt skämt om något helt banalt. Men deras ordval är så precis utvalda.
Mm.
Och det är såna pauseringar som är med millimeterprecision. Mm. Och den precisionen gör att det kan vara så enkelt. Då behövs inget flashigt.
Hur mycket är du ute som stand-upare?
Mer och mer nu. Mm. Det har ju varit mitt evighetsprojekt det här. För jag började för länge, länge sedan.
Uh-huh.
Men sen kom det ju så här. YouTube, podcast, Let's Dance, Atlanten. Och kommer och stör.
Mm.
Så att min tid för sentid har alltid liksom kompromissats av allt det andra.
Just det.
Men nu är första gången på väldigt många år då jag bara sitter och skriver. Och ut och kör. Så det är väldigt kul.
Jag provade på Norra Brunn faktiskt.
Har du gjort det? Mm. Hur var det?
Ja, men det gick bra. Jag fick 5 minuter. Och det var Sinat som hjälpte mig med det.
Just
för
det.
Hon skulle dit och du sa, men nu ska du prova, sa hon.
Ja.
Du får 5 minuter av mig.
Kul.
Och så sa hon till ägarna att Malte är med också. Mm. Och då gick jag upp och körde mina 5.
Och hur var det? Beskriv det.
Ja, det var när man gör någonting helt nytt. Jag har ju stått framför folk på företagsevent och varit ute med shower själv och med andra och så vidare. Men just när det var något speciellt. Det är ett mixativ.
Mm.
Det är ett ljus. Och så står det Norra Brunn.
Mm.
Sen jag klev upp där kände jag att det här kan gå precis hur som helst.
Det är det som är det underbara.
Ja. Det är Bambi på hard is.
Mm.
Men det gick bra.
Det gjorde det?
Ja.
Gud vad kul. Men du har ju kört stand-up fast på ett annat sätt. Alltså folk säger att de inte kör stand-up. Och så ser man vissa, man säger ju att stand-upen kom där vid 84 eller vad det är.
Mm.
Men vi har fortfarande folk som Magnus och Brasse och vi har folk långt tidigare
jo.
Som har gjort monologer.
Ja.
Men då kallade man den inte stand-up. Inte för att jag såg Magnus och Brasse för jag var inte född då. Men jag har ju sett tillbaka och sett att det fanns tidigare men det var inte komponerat på samma sätt bara.
Nej, då kallar man det bara för komik.
Komik, ja. En monolog, en skit.
Ja. Du nämnde Atlanten, vi måste prata om den lite grann ju.
Ja.
Det är ju ett av mina favoritprogram.
Är det?
Jag tycker det är helt fantastiskt.
Vad kul.
Mm.
För jag funderade när jag fick frågan.
Ja.
Okej, nu har de här kändisarna seglat över den här pölen några gånger. Hur kul kan det vara en sjätte gång?
Ja.
Men jag har ju förstått nu att det handlar inte om båten.
Nej.
Det handlar om folket på båten och vad det gör med dem.
Ja. Och jättemycket om Gurra.
Ja.
Han tycker han är helt fantastisk.
Ja, han är underbar.
Ja. Det förstår man. Han har tackat jag till min podd faktiskt.
Har han det?
Ska träffa honom i maj. Ja, jätteroligt.
Nej, vad roligt. Då måste du hälsa.
Ja, det ska jag göra.
Nej, men han är ju en sån här... Jag ser ju väldigt mycket upp till såna typer som Gurra. Det är människor med väldigt mycket kunskap.
Mm.
Man märker att det här ligger ett långt liv bakom. Och så mycket erfarenhet och tankar. Och han vet hur någonting ska gå till på sitt sätt. Men de framhäver inte. Det ligger djupt. Det är tryggt. Och de är väldigt roliga och enkla människor ändå.
Ja.
Men när det väl blåser och krisar eller det är någonting, då kan man vända sig till den människan. Och det är en sån stark figur som man både kan lita på, personen är intresserad av en. Men det är också någonting med det här av all typ Gurras fall, seglingserfarenhet och den kunskapen han sitter på.
Mm. Men hur rädd var du? Det är ju ändå en segelbåt över Atlanten. Det är inga följdbåtar eller flygplan som kan hämta er, utan ni är ju på den där båten.
Jag tror inte folk förstår faktiskt hur märkligt det är i form av... För jag trodde verkligen att det är tv-program.
Mm.
Och jobbar man i den här mediebranschen så vet man att tv är oftast väldigt säkert och vi har kontroll och det är ibland fejkat och hit och dit.
Mm.
Men just över Atlanten, när jag kom ut där och det är så binärt liksom, när båten åker ut och är ute, och då förstod jag att nej, men vi har ingen följebåt. Vi har inget sätt att få hjälp när vi är där ute. För jag vill ju kontakta folk, men det är så här, vad ska de göra? De enda som är där ute, det är vi och eventuellt såna här stora kinesiska cargofartyg på 300 meters. De stannar inte för en segelbåt.
Nej.
Ja, du kan ju ringa en helikopter, men hur långt kommer den?
Ja, den ska tillbaka också.
Den ska tillbaka, då är det long range helikoptrar från staterna liksom. Mm. Kommer de? Nej. Så att jag var inte rädd. Eller jag var absolut rädd. Men allt var i sektioner, för det är en sån lång resa. Mm. Det är 21 dagar.
Mm.
Så det beror på när.
Nu sitter vi, det här är 26 mars. Ikväll är det ett avsnitt.
Mm.
Jag förstod på förra veckans avsnitt att du bryter ihop.
Ja, men det här avsnittet som nu, det är väl avsnitt 8 då. Det har varit det som jag varit mest rädd för.
Mm-hmm.
För jag är inte bra på att prata känslor och sånt där med folk. Och särskilt inte tv. Alltså har haft svårt för det.
Mm-hmm.
Och i det här avsnittet så är det också att mitt öga får en förgiftning.
Så ja, just det. Pupillen blir jättestor.
Ja, ena ögat blir blint i 2 dygn. Och då måste jag anta det värsta. Så allt kommer inte med i programmet. I programmet är det bara några minuter. Men vi antar det värsta då. Det kan ju vara någon nervsjukdom i familjen som blossar upp och sånt där. Massor med sådana teorier var vi tvungna att beta av.
Mm.
Och när du är då ute på båten och det tar 4 timmar innan vi får svar från läkaren vad det kan vara. Då låg man ju där och förberedde sig för...
Jag ska bli blind.
Ja, eller att det ska fortsätta och gå ännu längre.
Ja, du är ända på döden.
Alltså, snudd på.
Ja.
Så att då var ju också sjösjukan som värst, plus att du var blind, plus att Gurra då, stöttepelaren som kan allt, när jag märker att oj, nu kanske han också är lite nervös.
Mm.
Det var tufft.
Aha.
Och det avsnittet i kombination med att jag öppnar också familjebreven, det jag får läsa brev hemifrån.
Mm.
Så det att det här är
mycket på en gång.
Ja, det var mycket på en gång. Plus att vi korsar ekvatorn i det avsnittet. Så att det är ju kul. Lite fest.
Mm. Vi släpper över Atlanten.
Sponsorsnack. Det finns många som drömmer om en balkong. En inglasad alltså. Där man kan sitta och leka sommar fast det är tidig vår eller sen höst. Det är ute fast det är ändå inne liksom. Man behöver inte fundera på om det regnar eller är kallt, utan man går ut ändå. För bor man i en lägenhet så kan det ju vara lite instängt. Och dagar man är lite seg eller inte känner sig riktigt helt frisk, så kan man ändå lätt komma ut och få lite frisk luft. Balco heter ett gäng som skapar såna här ytor. Balco stavas med C förresten. De gör både öppna balkonger men också då inglasade. Och jag var med när de invigde sina nya lokaler här i Karlstad. Jag fick på riktigt nästan en chock över så fina balkonger de gör. Ljusa och luftiga och flexibla. Ja, jag har fått betalt för att säga detta, men det är sant också. Och det känns ju bra att få betalt för att man håller sig till sanningen. På scen kan jag ibland stå och hitta på vad som helst och ändå få betalt. Hur som helst, Balco och deras balkonger öppnar för så många möjligheter. Lite vardagslyx skulle man kunna säga. En plats för avkoppling och återhämtning, eller varför inte en plats för fest.
Ta kontakt med din hyresvärd eller din bostadsrättsförening och tillsammans går ni in på balco.se och se hur ni kan lösa detta.
Balkongen i gränslandet mellan ute och inne.
Jag backar lite till du var en liten ung man i Sunne.
Mm.
ganska liten.
En liten ung man.
Ja, som pratar väldigt mycket.
Ja, folk har sagt det till mig.
Ja.
Att jag gjorde det.
Ja, ja, för jag har hört dig säga det i olika sammanhang.
Ja, och jag vill återupprepa det.
Okej, ja. Är bilden av dig, håller du inte med?
Jo, jag håller med nu när jag ser tillbaka på det. Ja. Gör jag det. Då såg jag det inte så. Men jag vet att jag pratade mycket och jag vet att jag förbarmade mig mycket för det här. För att lärare och folk runt om mig var så här, nej men nu pratar du för mycket. Och då blev jag så här, just det, måste sluta prata så mycket. Mm. För att jag lärde mig aldrig det. Men det har ju varit den största superkraften idag. För nu har man lärt sig hantera att man är glappkäftig. Så det är ju en fördel idag. Men, ja.
Men jag tänker på det, du upplevde dig som väldigt kort. Jag hörde någon podd, du spelade hockey, pappa var tränare.
Ja, just det.
Och du kände att du var inte riktigt tillräckligt bra. Du var lite för kort och inte lika stark.
Ja, men jag var ju en väldigt liten person.
Ja.
Jag var ju liksom 1,50 hur länge som helst. Det tog tid att komma förbi det.
Hur
där.
Ser du på dig själv nu då? För det är ju ofta så att när man lär sig någonting i tidig ålder så är det svårt att lära om.
Ja, men jag ser det fortfarande så.
Ja.
Rent fysiskt. Men på grund av att, ja men varken hockeyn, fotboll, jag gjorde ju allt. Hockey, fotboll, slalom, golf, alltså alla sporterna.
Mm.
Och var inte jättebra på någon av dem. På grund av att jag var inte en fysiskt lagd människa.
Mm.
Men tyckte det var väldigt roligt med liksom lagsport och hålla på liksom och vara med folk. Men det gjorde också att man fick en bild av att nej, men jag är inte bra på den här grejen. Och då när jag istället hittade ja, men det du pratade om med babbel, trolleriet, showen. Då var ju det min grej. Så att jag hade nog en bild av att jag var väldigt dålig på sådana saker. Och jag var ganska dålig på dem.
På vilket område är det?
Ja, men allt fotboll, fysiskt.
Hockey,
fotboll,
ja,
hockey och sånt.
Mm, mm.
Så då blev jag ju babblare istället.
Mm. Hur var ditt förhållande till tjejer? Jämnåriga tjejer då när du gick på högstadiet?
Jättebra.
Ja.
I form av att det var ju mina kompisar.
Ja.
Ja, det blev inte grabbarna. Det var ju hoppa hopprep med tjejerna. Det var ju mina närmaste vänner.
Mm.
Och det blev så bara för att jag var väl mer mjuk kanske i mitt sätt att vara. Och tyckte det var roligare med de sakerna och prata och babbla och liksom skratta och ha kul. Mm. Istället för att kasta hårda basketbollar på taket.
Och det är inte helt ovanligt för jag som har varit lärare. Att korta grabbar blir kompis med tjejer.
Ja, det är så.
Ja. Och så. Till och med, nu är du sambo. Men det kan till och med vara bekymmer att om man nu är heterosexuell alltså.
Mm.
Att skaffa tjejer för man hamnar lätt i kompisfacket.
Ja.
För man har tränat på det så mycket. På grund av att man har varit kort.
Ja, men det kan nog ligga någonting i det. Alltså, absolut. Nu har jag ju min sambo så. Men det är ju, jag var nog bra på det i skolan. Och umgicks. Ja, det blev nog så bara. Du har rätt.
Mm.
Och sen har jag nu Kristina, min närmaste vän liksom. Som jag podden med. Och hon gillar ju att prata om liksom. Om man hårdrar det, tjejgrejer. Ja. Och jag är bra på att lyssna. Så att jag lyssnar på.
För du sa förut att du inte är så van att prata känslor.
Nej, för mitt håll.
Ah, okay.
Men jag kan lyssna och ge råd åt andra hållet.
Mm.
Så det gör jag gärna.
Ah.
Men åt mitt håll tillbaks, det går inte.
Ah, okay. Du har ju också gjort en resa när det gäller just tjejer och killar. Att, om jag har läst på rätt, att i början hade du 75% tjejer. Som lyssnar på dig. Och
ja.
Nu är det nästan tvärsom att det är 75% killar.
Gud vad du har koll.
Ja.
Wow, det här hade jag nästan glömt bort. Det har du helt rätt i. Det stämmer.
Vad drar du för slutsats av det då?
Jag har dragit många. När jag började med YouTube så var det en tid då inte så många gjorde det. Och jag var pojkbandssöt. Kan man kalla det så?
Absolut.
Ja, och målet var kanske inte de mest genialiska satirskämten på YouTube. Det var nog mest att vara lite trallvänlig och bara liksom existera. Och han hade ett roligt hår, typ som var lite rufsigt.
Det gick rätt så fort då i början. Alltså det handlade ganska mycket om tempo i början på YouTube.
Gud,
eller hur?
Ja. Men sen med åren när då det blir mer stand-up, mer humor, mer fokus på skämten och skits. Och jag helt ignorerade
skits.
Den.
Skits, du får hjälpa mig med det som en gammal farbror.
Nej, det är nog inget, jag vet inte var det uttrycket kommer från. En skit, som en sketch, fast en liten skit.
En kort sketch.
En kort skit, ja, en kort skit. Det kanske inte är ett ord, jag vet inte.
Jag har inte hört det förut, men ja, det är Ida, menar jag. Skulle säkert ha koll på vad det var. Men...
Ja, men jag tror inte det är något modernt ord, det kanske är jättegammalt. Det kanske är Hass och Tage gammalt. när jag började 75% kvinnor som kollade till nu typ 75% snubbar.
Mm. Vad skulle du föredra då? Är det...
när jag ligger på den här 50-50 så är det bästa. För att mitt mål har aldrig varit att göra den smartaste humorn eller den mest råa eller satiriska. Det har varit att gjort den bredaste.
Mm.
Och kan jag nå då 50-50, då känner jag att okej, nu har jag någonting här som funkar åt båda håll. Men sen är ju inte målet bara att det ska tilltala. Det ska vara någonting jag tycker är kul. Och jag har ganska bred och allmän humor, som tur är. Så att, ja, men det är intressant varför det växlade över. Jag vet inte om det handlar om tittarmönster, vad folk gillar att se på. Om folk är mer intresserade av personligheter eller av saker, av humor, vissa typer av humor. Det vet jag inte.
Nej.
Men det blev bara så.
Det är ett faktum i varje fall.
Det är ett faktum som inte jag kan påverka, typ. Jag gör det jag tycker är kul och så de som tittar.
Mm.
Sen kan jag se till statistiken och dra slutsatser av det, men det blir ju bara killgissningar.
Ja.
Vad var det du sa?
I min podd så har jag ett segment som heter Du har sagt. Så jag samlar på mig lite Hampus Hedströms citat.
Jag blir jättenervös. det är så underbart och roligt att vara med folk som liksom har gjort research och gjort koll. Men ja. det är också enerverande, för jag har så dåligt minne. Jag har så fruktansvärt dåligt
minne.
Men
du kommer ihåg det, ser jag ju på det när jag väl säger det. Så att, och du får väl stoppa mig om du säger, men det har jag aldrig sagt. Och jag verkar inte hitta på, men jag kanske hittar grejer som du inte har sagt.
Ja, men jag kommer inte komma ihåg, så att du kan hitta på vad som helst här nu. Kör!
Jag sålde jultidningar tills jag fick skäggväxt.
Ja, det är typ sant. Helt klart. Jag sålde så mycket. Det är också tack för att man hade väldigt bra föräldrar. Okay. För att farsan och morsan säger, ja men nu kör vi på. Så hjälpte de till att köra ut och köra runt och sådär. Så det där blev ju nästan som en hobbyverksamhet. Vi var tvungna att ringa jultidningsförlaget och fråga så här, men hur går det här runt för er? Vi hamnar ju i den här högsta gruppen varje år. Det här kan inte vara en plusaffär för er. Och då sa de, nej, alla som kommer till högsta gruppen är en minusaffär för oss. Mm. Men det är ju bara 1% som gör.
Okay.
Så att jag,
men
jag,
du sålde så bara
det
så
var
du...
min business verkligen. Uh-huh. Och jag fortsatte kanske lite för länge. Mm. Men jag ringde också och frågade, hur länge får man köra? Och det finns ingen åldersgräns.
Så du skulle kunna ta upp det nu om det går riktigt dåligt för dig?
Ännu bättre, du kan köra.
jag är ingen affärsman på det viset.
Knacka lite dörr och sälja kronblom.
Herregud, så hemskt.
Det tror jag går.
Ja, pass, säger jag. Trygghet tycker jag inte om. Det blir så tråkigt.
Helt sant i ett karriärsperspektiv.
Ja.
Helt osant i ett privat perspektiv.
Ja.
Jag är trygghetsnarkoman när det kommer till saker. Jag ska ha stenkoll på ekonomi, på min mail, på min närvaro. Jag ska liksom veta att allting är säkrat runt om mig. Jag vet att jag ska kunna jobba 8-5. Jag gillar trygghet och säkerhet på det sättet.
Mm-hmm.
Jättemycket. Har jag inte det så kan inte jag fokusera. Det går inte. Men när det kommer till jobb, då har jag insett att så fort jag är trygg och jag kanske känner att ja, men nu är det bekvämt, jag gör den 71:e YouTube-videon. Ja, då är det farligt. Det
ja,
tycker
det.
Jag inte om. Nej. Så då vet jag att jag måste ändra om.
För jag såg att det lyste ögonen på dig när jag beskrev det här med Norra Brunn. Mm. Att allt är bara... Ja, det är verkligen Bambi på hard is.
Ja, det är det som är kittlande. Och jag har kört stand-up mycket nu.
Mm.
Fortfarande.
Var är du någonstans och kör?
Olika. Nu var vi på Intiman senast och gjorde en humorgåvanshow. Jag var i Västerås i helgen och körde med Elina Dyrje och var förkomiker där. Ja, här och där.
Mm.
Och klubbar.
Ja.
Men jag mår fruktansvärt.
Ja.
Alltså jättedåligt innan show.
Mm.
Jag kan inte äta. Jag måste gå runt och vanka fram och tillbaka. Så jag kan inte prata med någon. Jag blir otrevlig.
Blir det att du jobbar med texter eller vad är det du går och funderar på?
Ja, texter, går igenom dem 1000 gånger, förbereder mig om och om igen, går igenom katastrofscenarion. Och det är en väldigt otrygg situation.
Mm.
Och jag vet att varje gång jag har den känslan, den här riktigt dåliga klumpen i magen, och det är relaterat till jobb, då är det oftast en bra grej.
Just det, och kicken blir ju i motsats till det. Så att...
Gud ja, så när det går bra då blir det ju en fantastisk känsla efteråt.
Mm.
Så trygghet i jobb, nej.
Och vad gör du, för du bombar någon gång antar jag.
Gud ja.
Mm. Men hur, och för er som inte vet vad bombar är, alltså att man misslyckas, folk skrattar inte alls som man har tänkt sig.
Mm. Ja, det kan bli helt tyst.
Ja, vad gör du då? Jag
är ganska bra på att hantera misslyckanden ändå.
Ja, skönt.
Ja, jag har, jag gillar att förbereda mig till tusen så att de inte sker. Mm. Och misslyckanden är mycket värre innan de sker för mig än när de har skett.
Ah. Så men kan du ta tröst i det då?
Ja, jag har redan hanterat misslyckandet innan det har skett.
Ja.
Men det är jobbigt för att då hanterar de även om de inte behövs hanteras. Mm. För de kanske inte sker. Mm. Så att det är inte hela världen. Ja, det sker ju. Jag hade något viktigt gig. Jag tror det var tidigt när jag skulle gigga på Norra Brunn en av de första gångerna. Och det gick jättedåligt.
Ja.
Det gick jättedåligt. Och då gick jag hem och då så här. Ja. Och så gick jag hem. Ja. Och det var inte mer än den sucken. Det räckte.
Mm.
För att jag hade redan hanterat den ångesten långt innan gigget skedde.
Okej. Okay. Hur mycket nytt skriver du då? Hela tiden?
Nej, just nu är det det. Ja. Nu försöker jag verkligen sitta och skriva jättemycket nytt. För att jag har ju en dröm om att åka ut. Jag vill ju göra min första soloshow.
Ja.
Mm. Den drömmen har funnits så länge. Och nu har jag gett mig fanken på att det ska bli verklighet.
Mm.
Så nu skrivs det.
Kul. Mm. En aktare på 90 minuter eller något sånt.
Det hade varit något.
Ja. Eller vad tänker du?
Ja, alltså gud ja. Klarar man av mig 90 minuter? Det lät så länge.
Ja, det går fort. Jag har gjort några stycken sådana ju.
Hur är det?
Jätteroligt, tycker jag.
Ja.
Men jag har ju också gitarren med.
Mm.
Så jag blandar med lite sång och kanske någon filmsnutt om man ska byta om och sådär.
Mm. Ja, men det är ju där någonstans jag vill landa också. För jag tycker om den här rena stand-upen.
Mm.
Men jag är också en riktig sucker för show. Mm. För det tycker jag stand-up-komiker kan vara väldigt tråkiga med ibland. Jag sitter och pratar med dem och de är så här: nej, det ska vara på ett visst sätt allt jag har varit.
Det ska vara
mick. Det får inte vara något annat. Och så fort det är någonting annat, då säger de nej, det här är inte humor. Det här är inte rent.
Nej,
men det tycker jag inte om. Det tycker jag absolut. Lite gitarr och lite powerpoint-skämt. Det tycker jag är, det är kittlande.
Ja. Det är ju det jag har gjort. Mm. Jag har inte gjort stand-up i 90 minuter.
Men då kanske det är där vi möts. Vi möts i den här mitten av show-stand-up-världen. Ja, ja. Det är här någonstans då.
Mm.
Du kanske får gästa.
Ja, visst. Har du användning av mig, hör av dig.
Bra.
Mm. Är du beredd på nästa citat?
Ja, just det. Det var där vi var. Mm.
Ja. Nattklubbsliv är inte min grej.
Gud, nej. Alltså, pandemin var mycket för alla på olika sätt och fruktansvärt. Och det hände mycket tack vare pandemin. Men det enda, eller det bästa som kom i pandemin, det var att man slapp nattklubbar.
Ja. Ah.
Mm.
Men väljer man inte det själv, tänker jag?
Nej. Inte när man bor i Stockholm och man är i mediebranschen och är 23.
Då ska man iväg och
klubba. Då är det kutym att nu ska man till klubben. Och jag har aldrig tyckt om det här. Någon kväll då och då med rätt kompisar, absolut. Men du vet, sena kvällar, jag vill sova. Jag gillar att sova vid 11. Mm. Jag älskar sömn, jag är ingen kvällsmänniska.
Jag får bara Hampus.
Ja, verkligen. Jag vill gå och lägga mig. Jag blir jättetrött av alkohol, så det funkar inte heller. Hög musik, och det gör att jag inte kan prata med folk. Så det enda verktyg som man är bra på, det försvinner. Och så dansa kan jag inte.
Jo, men du är ju en Let's Dance.
Ja, jag kan koreografier.
Ja, okay.
Men jag kan inte dansa. Jag har självförtroende av en dansare.
Ja.
Nu, efter dansen.
Ja.
Men inte dansa. Nej, så jag tycker nattklubbar är ett jättedåligt koncept.
Mm.
Jag tycker det bara finns dåliga saker med nattklubb.
Mm.
Mm. Det sker bara dåligt.
Där kan vi ta varandra i hand faktiskt.
Ja.
Den här gillar jag. Jag har 5 kompisar.
Ja.
Mm.
Om det är just 5 vet jag inte, men kontentan av det stämmer.
Mm. Vad menar du då?
Jag tror att det jag sagt tidigare i alla fall, då har jag sagt jag har 5 vänner. För jag tycker det är stor skillnad på vänner och kompisar.
Okej, okay. Jag kanske har tagit fel citat.
Ja, jag mumlar ibland, så man vet aldrig. Men jag har 5 vänner, och vad jag menar med det är att jag har liksom, ja, men jag har min Manfred här utanför som sitter här idag. Jag har min Kristina, jag har min Olof. Jag har ett gäng vänner som jag vet att de kan ringa när som helst. De är liksom som det man kallar bästa vänner liksom.
Mm.
De här kan jag ringa, de här kan jag lita på. Jag vet att här kan jag vara 100% trygg. Sen så är det kanske en kombination av att man har svårt att släppa in folk. För att komma till just den nivån. Eller att jag inte känner behovet av det. Bekanta har jag tusentals.
Just det.
Kompisar hundratals.
Mm.
Men är det människor som jag känner behov av att ha en daglig kontakt med? Nej, inte direkt. Och jag är väldigt nöjd med det.
Mm.
Jag har hittat ett gäng människor i mitt liv som jag är så bekväm med. Mm. Älskar så mycket. Och de ger mig, och jag kan ge tillbaka precis det jag behöver.
Mm.
Och det är lite kanske minimalistiskt tänker också. För att
Jag tycker det verkar fint.
Ja, men det är jobbigt att hantera människor också.
Uh-huh.
För att om vi ska liksom vara vänner, och då vill jag upprätthålla det på riktigt. Jag har aldrig hittat ett intresse av att fråga hur mår du när jag inte bryr mig.
Nej,
jag tycker det är mycket roligare att ha en på riktigt en dialog då.
Mm.
Och det kräver lite, tycker jag. Det kräver ett jätteintresse och ett engagemang att ha en vän. Och jag tror att det är farligt att ha för många, för då blir det bara pannkaka av allt.
Ja, om man ska ha djupa relationer så är det kanske 5-6 stycken.
Ja, det är typ gränsen som går där någonstans.
Ja, kanske.
Ja. I alla fall för mig. Jag tror att det är kanske ett annat för andra som är vän med mig, för att jag lärde mig uttrycket häromdagen, en low maintenance friend. Och det är jag väldigt glad över att jag är. Jag är inte så svår att... Jag är inte en vän som man måste ta hand om. Det är så här, jag har en polare som heter Simon Lucetti, också en sån här kreatör. Vi hörs av en gång i kvartalet. Och då skriver jag öl? Skriver han öl? Så ses vi här borta på en krog på Medis. Och så tar vi en öl, går igenom hela kvartalet, vad vi har gjort. Pratar om varandra, bryr oss jättemycket. Sen hörs vi inte förrän nästa kvartal. Och han är lika mycket nära vän för mig som någon av de andra. Det är bara att både han och jag är low maintenance friends.
Just det.
Jag behöver inte ett god morgon.
Nej.
Det är lugnt.
Mm. Fint.
Mm.
Jag äter allt utom gröt.
Ja, helt sant. Fram tills över Atlanten.
Där var du tvungen att käka gröt, förstås.
Tvingad.
Ja.
Jag och Tobbe Trollkar avskyr båda gröt.
Hur känns det nu då? Du fick inte smak på det.
Då satt jag där och sa, gud vad gott det är. Det är helt fantastiskt, jag kommer fortsätta äta gröt.
Ja.
Och så inser jag att nej, ja, det är för att jag svälter annars.
Ja, just det.
Det är klart att det är gott. Så nej, gröt för mig är fortfarande, det finns, varför gröt är gott? Då säger folk, jo men du kan göra på äppelmos, du kan göra på bär, du kan göra på, ja, ät bär och äppelmos då.
Mm.
Varför ska du ha den här jättegroa, tråkiga gräggan? Som, nej. Nej.
Jag gillar ju den, jag vet.
Ja, du gör det, ja. Mm. Min mamma älskar gröt.
Ja.
Min tjej älskar gröt.
Jag har ju grejs på, men jag kan också äta utan.
Mm. Du kan bara äta rå gröt.
Jaha, ja.
Mm. Ja, men vissa är sådana bara.
Ja.
Och det är inte jag. Jag vill ha jag väljer lycka,
ja,
och du väljer bra tarmflora.
Jag hade velat gjort lumpen.
Ja.
Mm.
Och jag vet inte om det är för att anknyta tillbaka till det här jag pratade om med Gudra, med att jag har respekt för liksom auktoritärer och liksom människor som har koll på grejer. Och jag tycker jag finner någon, det går någon polisserie nu som har gått på fyran som jag följer. Jag tycker den är helt fantastisk. Och jag tittar på sån här typ elitstyrkan och grejer. Och jag följde Försvarsmaktens YouTube-kanal när de la ut grejer uppifrån, är det Jukkasjärvi eller vart de är? Boden kanske. Och jag tycker det är så fascinerande med, pli ett dåligt ord, men med ett bra sammansvetsat gäng där hierarkiska system fungerar på ett väldigt effektivt och bra sätt.
Mm.
Det fascinerar mig jättemycket och jag tycker det finns något väldigt fint i det också.
Är det för sent för dig att göra lumpen?
Nej, det är nog inte det, men det är nog för sent för mig. För mig, inte för åldern, men så här, jag jobbar nu och hit och dit och jag har dålig rygg och jag skulle inte klara lumpen, tror jag. Jag skulle nog hamna som skrivmaskinist om det finns kvar.
Mm. Och de får gå och lägga sig vid 11.
Ja, och jag ska ha dyslexi, så det hade nog inte gått ändå. Jag tror det är för sent för mig, men jag får väl hoppas att något sånt här tv-lumpen-program ringer istället.
Just det.
Mm.
Gunde.
Ja, precis.
Ja.
Då kanske jag får göra det. Det är mitt max.
Det är liksom lösningen på det här.
Ja, men jag hade velat gjort det. Jag hade velat sett vad man går, lite som Atlanten, jag hade velat sett vad jag går för.
Ja, just det.
Mm.
Ska vi ta ett sista?
Jag tycker det var jättespännande det här med citaten.
Mm. Saliv är det vidrigaste som finns.
vad roligt. Ja.
Men hur gör du med kyssar?
Ja, men så blöta kyssar får man väl inte? Får man så blöta kyssar verkligen? Jag vet inte, du kanske har det bättre än vad jag har det, men det är så blött är det inte. Nej, men jag vet inte vart det kommer ifrån. Jag tror det grundar sig först med hundsaliv. Det tycker jag är så här...
Och saliv. Det är ju en annan kurs det.
Ja, och så människosaliv tycker jag är... Jag vet inte, jag har haft svårt för det. Och sen är jag väldigt tixig av mig. Och det har lite med saliv också att göra. Jag vet inte, jag har någonting väldigt svårt för saliv. Det luktar äckligt, det är basiller och det är... Jag vet inte.
Nej.
Så mycket kontakt med saliv har jag inte. Men just, när har jag sagt det här? Gud vad roligt.
Ja, tyvärr, men det har stämmer. Jag varit lite slarvig. Och jag vet inte var någonstans.
Nej.
I någon podd kanske, eller i någon artikel jag läst.
Nej, men det kan folk instämma på som känner mig. Det håller jag helt med.
Så torra pussar.
Torra kyssar.
Det låter
frasiga.
Ja. Sista här nu då. När jag ser någon på Instagram som har varit med och gjort ett gig, så kan jag bli avundsjuk och ibland ligga nästan lite sömnlös på nätterna.
jättebra exempel, för det här är ett citat som verkligen stämde.
Mm.
Faktiskt. Mm. Jag tror att mycket av min start av min karriär föddes ur avundsjuka. Jag startade YouTube för jag såg vissa andra som så här lyckades med det, och jag var bara trollkaren, tyckte jag, och blev kvar liksom. Mm. Och då startade jag för att kände att nej, men nu ska jag liksom också. Och så såg jag någon körde stand-up, och sa nej, men nu ska jag också. Och så såg jag någon gjorde en typ av, nu ska jag också. Så att mycket föddes ur det, den avundsjukan. Men med åren så...
Är det skämmigt, tycker du?
Jag tycker det är skämmigt. Jag tycker avundsjuka är... Det är inte fult, men det är ganska naturligt att bli avundsjuk på saker.
Ja, för det känns inte som du är ensam om det här. Och kanske, nu generaliserar jag, men det är nästan ännu värre i Stockholm.
Ja. Ja, men det är en karriärist-hets här.
Det finns mycket avundsjuka här, kan jag tycka, som... Det är klart, det finns hemma i Värmland och andra småstäder också, men det är mer påtagligt här, tycker jag.
Ja, men här frågar ju liksom inte folk hur man mår, de frågar hur det går.
Mm.
Och det... Jag tror det var en hovets
hur
text.
Hur går
det? Ja, exakt. Som jag refererar till. Men... Nej, jättemycket så i början. Men med åren nu så har jag insett att det är inte så. Nu har jag nästan varit lite tvärtom. Jag blir... Man blir väldigt glad när man ser saker och andra, och man inspireras mer av det. Och jag vet inte om det är att man blir äldre, eller att det faktiskt... Man är trygg i att ja, men det har gått nog bra, så jag är nöjd.
Mm.
Jag vet inte vad det är, men det senaste har det inte varit så. Inte
skönt.
De senaste åren, ja, skönt. Faktiskt.
Ja, för det är ju ändå en känsla, och känslor är ju utbytbara.
Ja.
Men då får man ju träna på det.
Precis, och jag vet inte om jag tränade på det eller om det bara blev så naturligt.
Men du måste ju gjort någon slags reflektion över det ändå.
Ja, men jag har ju tänkt mycket på det. Jag tänkte på det, men nu ligger jag här ikväll igen och är arg på en människa som jag inte ens känner.
För att den fick göra ett gig som du hade velat gjort.
Ja, exakt. Och det är ju så helt orimligt.
Mm.
Och så tänker man, men om den bara inte fick det gigget, då hade jag gjort... Nej, så hade det inte varit.
Nej.
Och det är tråkigt tankemönster bara. Så på något sätt, utan att jag tänkt hur, så lyckades jag väl bryta det då.
Vad skönt.
Ja.
För det där är ju sånt energiläckage.
Som tusan. Energiläckage ska man försöka täppa igen ganska så mycket som det går. Det är svårt.
Mm.
För att energin, den behöver man till annat, känner jag.
Verkligen.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags. Inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten. Utan jag gissar för er allas. Det har blivit dags för Tombolan!
Tombolan!
Då, Hampus, så har du en grön tombola framför dig.
Fin.
Så du vevar lite på den.
Ja.
Och blanda gärna med handen om du kommer åt. Och så tar vi en i taget.
Okej. Okay.
Och så läser du och så svarar du efter bästa förmåga.
Vad spännande.
Ja.
Så jag ställer frågorna lite till mig själv och oss kanske.
Ja, till dig.
Till mig.
Så kanske jag kommer med en följdfråga eller säger bara, vad fint. Vi får se.
Vilka aktiviteter ger dig en känsla av meningsfullhet, gemenskap och glädje? Det här är såna här frågor jag tycker det är så himla spännande och vill verkligen ge ett eftertänksamt svar på. Aktiviteter som ger en känsla av meningsfullhet, gemenskap och glädje. Jag tror att det finns två sidor av det här. Och den ena handlar nog om det vi startade allting med, att det här jobbet gör mig glad.
Mm.
Och det här är kanske lite tråkigt på grund av det, men meningsfullhet, gemenskap och glädje, alla de tre, när man skapar projekt tillsammans, särskilt inom film. Typ så här, vi gjorde den här Från trakten-serien, eller vi gjorde lite andra projekt och så vidare. Och den typen av så här teamwork-grejer, också en anknytning till lumpen och teamwork, det gör mig euforisk. Mm. Och det är en gemenskap över det, för att det blir bubblor, tycker jag, fantastiskt. Du har ju Let's Dance-bubblan, du har Atlanten-bubblan, du har... Och när man går in i ett projekt är där, och det är liksom, det här är allt hela livet handlar om. Den typen av gemenskap är också euforisk.
Mm. Jag håller med.
Och det ger mig en mening. För jag känner att det här, jag har ett syfte här. Jag har ett syfte i den här gruppen. Jag bidrar med någonting. Vi gör det tillsammans och vi blir så glada av det. För att oftast det vi skapar är någon form av humor eller någonting dumt bara.
Mm.
Så ur ett jobbperspektiv är det det. Och annars så är det när jag lyckas. Jag och mina vänner och min tjej brukar nämna att stunder är det jag är på jakt över i livet.
Stunder?
En stund. Ja. Så ibland när jag kan sitta med en kompis eller min sambo eller sånt där, så säger jag från ingenstans, här, nu är det en stund. Det vi gör just nu, det är nära på att bli en stund. Och en stund blir som liksom en mental liten bild man tar. Och jag känner så här, men det här är... Jag har inget sätt att beskriva det här, men det är någon form av en meningsfull stund. Då jag känner att men det här nu, även om vi bara dricker kaffe eller vi gör någonting jättetråkigt, bara sitter i soffan hemma och ser på tv.
Men det känns ju som du beskriver närvaro.
Ja, precis. Det är närvaro och jag känner att den här stunden spelar roll av någon anledning. Exakt varför kan jag inte sätta fingret på, men den betyder någonting för mig. Och oftast så handlar det om med andra människor. Det kommer väldigt sällan en stund när jag är själv.
Mm. Vi tar nästa.
Kul ju. Ska jag blanda runt ordentligt?
Ja, gör det.
Vad fint. Hur kommer du på alla?
Ja. Har kloka vänner och sådär.
Vilken är din favoritplats? Favorit är så här, det är så tydligt att säga en. Okej. Min favoritplats. Gud, vart är min favoritplats? Det finns favoritplatser som så här, jag mår bra på scen, men det är inte min favoritplats. För det är liksom bara vid tillfälle och man får dopamin. Min favoritplats, det är antingen här vi sitter just nu. Jo, det är här vi sitter nu. Och det är för att det här är en plats där jag... Det, så här, det finns ingen chef här, så det är inte så mycket en arbetsplats. Och i och med att jag bor i lägenhet och hatar att bo i lägenhet...
Jag avbryter jag dig. Måste man ha en chef för att det ska vara en arbetsplats?
Ja... Nej, kanske inte. Men det finns inga regler här. Okay. Att beskriva sitt kontor som en favoritplats låter så tråkigt. Men det är för att det här är inte ett kontor.
Det är ett förråd.
Det är ett förråd. Ett väldigt glorifierat förråd med julgransbelysning.
Exakt.
Nej, men här, så här kan jag ha över kompisar. Vi kan sitta och spela en podd, du och jag. Jag kan skapa något projekt jag älskar. Jag och min kompis Manfred kan bara sitta och liksom ta ett glas och prata skit i timmar. Det är en plats som inte har någon begränsning i vad jag får göra här. Och den är ganska stor, rymlig. Det finns ingen begränsning i ljud. Min lägenhet är jättefin. Jag tycker om att slappna av där. Men jag kan lika gärna göra det här. För att en lägenhet... Jag tycker inte om lägenheter. Jag vill ha en gräsmatta och hus och grejer. Lägenhet bor jag i nu bara för att du är tvingad till det i Stockholm. Men mitt kontor är det närmaste ett hus och ett hem jag har kommit där det finns noll begränsningar. Hemma kan inte jag köra in en grävmaskin och liksom hitta på någonting bara för att känna för det. Där kan jag inte ställa mig och spela gitarr och sjunga och skrika. Det kan jag här.
Just det. Det är som en lekrum.
Det är en fristad, en dålig mancave.
Som är bra.
Som är väldigt bra. Får jag ta en till?
Ja. Jag tänker inte stoppa dig.
Det är ju världens bästa podcastidé. Låt han intervjua sig själv och ta en kopp kaffe så länge. Du har så svåra frågor.
Ja, vad är det för fråga som du har dragit?
Vad får dig att känna dig lycklig? Det är ingen lätt fråga.
Nej. Speciellt för en som inte är van att prata känslor.
Ja.
Men då tar vi chansen nu.
Jag älskar att reflektera över det, men det är få tillfällen man får för sånt här. Ja, vad som får mig känna mig lycklig, det är rätt människor. Rätt människor runt mig. Då är det det som får mig lycklig, för att man jobbar själv och så här, och man är så mycket karriärist och man ska lyckas.
Det handlar ganska mycket om relationer för dig. Det med bubblor du pratar om.
Ja, det gör nog det. Det är det enda som typ ger mig någonting liksom. Och jag är ju som lyckligast när jag antingen sitter och har en sån där stund som vi nu har myntat uttrycket. Men det är ingen specifik grej. Det kan vara så här, när jag får gå och spela golf med någon, eller när jag får sätta mig och ta en whisky och diskutera en långfilm som jag precis har sett för första gången. Det är liksom, det handlar inte om en specifik grej. Strunt där vilken grej vi gör. Men är det ett vettigt samtal och jag känner mig lyssnad på och hörd och människan bredvid känner samma sak, då är man blir så... Men det bandet som blir så liksom värdefullt. Det betyder faktiskt något. Alla är bara ensamma hela tiden. Och det enda som betyder någonting, det är när man faktiskt utbyter något i en relation. Och skapar någonting tillsammans. Även om det är en grej eller bara en stund.
Ska vi ta en del?
Får jag det?
Ja, vi tar en sista.
Ja, vad kul. Vilken ska jag ta? Det här. Oj! Jag blir alltid så chockad av mina frågor. Men det är, du har en jättebra podd, vet du det?
Vad härligt.
Du har helt rätt, man mår bra.
Ja, vad skönt.
Någonting jag skulle vilja uppleva igen. Jag tror inte på att leva i det förflutna.
Nej.
Men jag skulle nog... Jag skulle vilja uppleva när tiden gick långsammare igen.
Och när gjorde den det?
När jag var hemma i Sunne. Man gick fortfarande i högstadiet ungefär. Det var fortfarande... Ja, men där var mitt lilla röda hus. Här bor mormor. Här är skolan. Och där är Coop. Mm. Det fanns ingenting. Så sa de på fredag, om en vecka så händer det här. Och man tänkte, nej men gud, då har jag blivit gammal. Om en vecka. Alltså det, man kunde inte ens föreställa sig hur långt en vecka var.
Ah, okay.
Jag och min kompis ville göra någon liten dum greenscreen-film. Vi hade all tid i världen. Vi gjorde det bara. Och det, på en dag hann vi med saker som jag inte kan hinna med på liksom en månad nu. Varför vet jag inte. Om tiden faktiskt går snabbare. Om det är för att man blir äldre eller man planerar in för mycket dumt. Ingen aning. Men jag kommer ihåg och saknar den tiden när det gick långsamt. Mm. Och det fanns tid för ingenting. När jag låg på gräsmattan och så sa jag till mamma, gud, jag är så tråkigt. Och så sa mamma, det är bra tråkigt. Och man fattar inte varför.
Mm.
Det saknar jag.
Att ha tråkigt?
Ja, men när jag inte förstod att det var så jävla viktigt att ha tråkigt. Och man kunde ligga där och bara, det var tråkigt. För det gick så långsamt. Jag har inte haft tråkigt på 10 år.
Är inte det en bra grej?
Jag tror det är nyttigt att ha tråkigt.
Varför det?
Jag tror jag skulle... Hela tiden så jagar jag liksom, ja, nästa gig, nästa dopaminkick, nästa projekt, nästa...
Ja, du menar så, ja.
Ja, gud, vad tråkigt, vad skönt. Om någon sa till mig att, nej men du, det finns ingenting att göra nu på en vecka. Du ska inte ens gå och handla mat. Alltså, man hade ju fått panik.
Ja, det tror jag du skulle ha fått.
Ja, men jag tror det hade varit väldigt nyttigt.
Men kan man inte hitta sådana stunder utan att ha tråkigt?
Kanske. Och då, jo, det gör jag. Men då är jag duktig på att planera in dem.
Ja.
Men då var det inte för att tiden gick långsamt och saker bara skedde organiskt.
Mm. Men jag tror också att du famlar efter en tid som har gått. Som inte kommer igen.
Den gör nog inte det.
Nej, det tror jag inte. Ja, det är när du blir riktigt gammal kanske. Och inte kan göra saker.
Nej, och så, den typen av jag vill inte ha tråkigt i form av ett negativt syfte. Men när tiden gick långsamt och saker och ting bara var. Och kreativitet och vänskap och projekt och saker man hittar på bara föddes ur intet.
Mm.
Nu ligger de i min kalender fram till augusti.
Just det.
Är det lika kul? Kanske. Men den organiska flödet, ja, det kan jag sakna. Det ska jag vilja uppleva igen.
Mm. Får du väl rätta mig om jag har fel. Det verkar inte som du längtar efter att ha tråkigt, utan mera att ha tid där inget är inplanerat.
Ja. Helt rätt. Exakt så.
Vi stänger tombolan. Avslutningsvis.
Ja.
Du har ju gjort massa grejer.
Mm, lite olika.
Ja, för att vara så ung.
Jag är glad att du säger det, för jag börjar känna mig gammal.
Ja, men då kan jag ju trösta dig med att du var nu 27. Ja, jag är 56, jag är alltså 30 år äldre än dig.
Ja, ja.
Och jag känner inte att jag är gammal.
Ja, men vad bra, vad skönt.
Jo, det gör jag visst, men jag är inte på något panikartat sätt.
Nej.
Jag tycker det är ganska skönt.
Nej, men det är absolut, jag har väl hunnit med lite grejer.
Mm. Var är du om 5 år?
Ska vi öppna 5-årsplanen i Excel eller?
Har den?
Den ligger säkert någonstans. Jag vet inte om den är hos mig eller hos dem jag jobbar med. Men nej, men jag har drömmen om att fly från lägenheten.
Mm.
Det vill jag ha gjort inom 5 år.
Hus?
Hus, helt klart. Mm. Har jag förstått vad det innebär att ha ett hus? Kanske inte. För att det kräver lite.
Mm.
Men det är min dröm. Jag vill ha ett hus, jag vill ha min gräsmatta. 5 år, hur gammal är jag då? 20, 30, gud.
32.
Ska det börja nalkas familj?
Det var ett frågetecken där.
Mm. Det ska det nog göra. Helt klart.
Mm.
Antingen så har det skett eller så är det startgroparna då.
Så om 5 år så är det antingen ett barn eller en kula på din sambo.
Ja, precis. Mm. Nej, men det kanske det kan vara, för det vill jag nog, helt klart. Och jobbmässigt så kommer jag bara fortsätta hitta nya bubblor. Mm. Om det är så här, ja, jag vill göra min första soloshow och jag vill göra tv och jag vill göra allt det här. Men så länge det bara är en ny bubbla och en ny grej som jag liksom tycker är roligt att göra. Jag kommer fram till att jag vill gå i pension så tidigt som möjligt. Alltså i form av...
Och ha tråkigt.
Ja, på hemmet. Jag vill ha pension i form av att jag vill bara tacka ja och göra saker som jag tycker är de här sakerna.
Ja.
Jag är inte intresserad av att liksom bara göra saker för att jag måste. kan man då hitta den här balansen med att, ah, men gud, nu känner jag att jag vill göra en show, då gör jag det. Nu känner jag att jag vill göra tv, då gör jag det. Och man kan, det är mitt mål liksom, och det är min pension. Sen kommer jag nog göra det tills jag är 75.
Mm. Mm.
Men så jobba med att hitta fler bubblor, fler stunder, boka in mer tid för familj och vänner. Ska jag ändå ha lärt mig då om 5 år.
Mm.
För att ibland kan jag glömma bort de här sakerna jag säger. Men ett hus och en gräsmatta.
Och ett barn på gång.
Kanske. Ja. Nu du säger det så blir det så verkligt. Så
ja,
det,
ja.
Mm. Det blir för verkligt då.
Vi är ändå 5 år bort.
Ja, men man tror att innan 30 ska det hinna så mycket grejer. Men det gör det inte alltid.
Nej.
Jag planerar mycket och jag har förstått att man kan inte planera ett helt liv.
Nej, det blir ju lätt ångest av det.
Mm.
Och det är väl dumt att utsätta sig för sånt.
Ja, och det har jag lärt mig att försöka hantera.
Ja, ja. Men du har ångest ibland.
Ja, ja, helt klart.
Och det är för att du planerar för mycket, eller?
Det vet jag inte varför. Det försöker jag lista ut nu. Det är en plats i livet jag är nu och försöker lista ut det.
Mm. Har du någon hjälp till det då?
Ja, ja, det har jag. Och försöker förstå att nej, men det är bra att prata. Det är bra att öppna upp om saker.
Mm.
Och även om man inte förstår vad problemet är, så är det okej att försöka lösa det ändå.
Mm.
Så där är jag. Och du har nog helt rätt i att planera saker och försöka kalkylera allting för att det skapar en form av kontroll.
Mm.
Och det är ju bra för att det lugnar mig. Men man kan inte alltid ha kontroll över allting och planera allt. Så nej, det skapar ju, det blir ett moment 22.
Mm. Det är lätt att man tar en för stor bit av kakan så att säga.
Mm.
Fastnar i halsen.
Så det kanske jag har löst då om 5 år.
Stort lycka till med det, Hampus.
Tack så jättemycket och tack för att jag fick vara här. Vilken underbar podd du har.
Har vi haft en stund?
Helt klart. Jag tycker faktiskt vi har haft en stund.
Hellre att jag fick vara med på den.
Ja, du är en del av alla stunder nu.
Ja. Toppen. Tack så mycket.
Tack.
Mm. Det var Hampus Hedström det. Om man kunde köpa hans charm, så tror jag det är många som skulle gå till den affären som sålde det. Nästa avsnitt så får vi besök av Anders Wallsten. Han har skrivit 2 böcker, Hälsogåtan och Livsgåtan. Och har lite en annan syn på hur vi människor ska nå vårt bästa jag. Jag lovar att det blir väldigt spännande att lyssna på. Så det får ni se fram emot. Fram till dess, var snäll mot dig själv.